välkommen till den här sändningen som ska ge dig rätt argument för att kunna prata om lån och krediter med din tonåring. Det finns ett stort gap i kunskapen om privatekonomi hos Sveriges tonåringar, och ändå är det till oss föräldrar som barnen i störst utsträckning vänder sig till när de har frågor om ekonomi. Idag går vi igenom hur lån och krediter fungerar så att du ska känna dig säker att förmedla kunskapen till din tonåring och ge framtidsråd. Jag som moderator heter Pingis Berghadenius från Ekonomista, och experterna i den här sändningen är Emily Sjöberg från SCB och Malin Turisson från Föräldralotsen som är föräldrarådgivare. Välkomna!
Tackar!
Tack!
Jag tänker mig att vi börjar och fråga dig, Emily, kring det här, om man ska förstå formalien från början. Det finns ju så många uttryck idag för vad är ett lån. Vad är egentligen ett lån, om man ska förklara hur det fungerar, och vad är egentligen ett lån?
Ja, och när vi pratar lån här och nu så tänker jag att då pratar vi om ett pengalån. Det finns ju många olika typer av lån, men här håller vi oss till pengalån. Och då är det ju som så att du som låntagare säger till banken, i det här fallet, att du vill låna x antal kronor och förbinder dig till att betala tillbaka de här pengarna. Och banken lånar ut pengarna till dig. Det som du också förbinder dig till att betala, det är ju en ränta på det här. Det är ju kostnaden för att faktiskt ta lånet. Så att du betalar en ränta till banken på lånet du faktiskt har tagit. Det kan vara också bra att hålla reda på. Det finns ju massa olika typer av lån. Det finns bolån, privatlån, olika typer av konsumtionslån och så här snabba sms-lån som vi kallar det också.
Det finns ju många olika typer av lån. Man tänker kanske i första hand på ett bolån. Men jag tänker mig om man handlar på avbetalning till exempel. Det är också klassat som en typ av lån.
Absolut. Det är en typ av kredit som du har där det är ett lån som du faktiskt ska betala tillbaka på. Och många sådana här, i dagens samhälle är det väldigt lätt att ta någonting på kredit. Det är många gånger så att man inte ens förstår att man har tagit ett lån, utan man tror att det är ett sätt att faktiskt betala den varan man har köpt, speciellt då på nätet. Det brukar inte vara något större problem så länge du betalar tillbaka med en gång på det. Men om det här går vidare så brukar det vara väldigt hög ränta på det. Så att betalar du inte hela beloppet inom den här utsatta tiden som är, så brukar räntan vara väldigt, väldigt hög.
Och vi kommer gå igenom lite exempel på det där med nominell och effektiv ränta. Men om vi till exempel går in på bolån, som då kanske är på lite större belopp, då pratar ju ni på banken oftast om en kalkyl som ni gör för att kunna avgöra till exempel hur mycket jag får låna. Och det kallas för kalpen, kvar att leva på. Kan du förklara vad det är för någonting?
Ja, men det är ju någonting vi gör för att se, både för oss som långivare, att du faktiskt klarar av att betala för det här lånet du tar, där vi kollar på vad har du för inkomster och utgifter, hur mycket behöver du ha kvar på kontot för att klara att leva till ett hållbart sätt också, så att vi på bank, som bank, kan se att du klarar att betala för ditt lån, men också som en trygghet för dig som individ som tar lånet, att vi vet att du inte hamnar i en ekonomiskt utsatt situation genom att ta det här lånet av oss. Så då gör vi en sån typ av kalkyl för att kunna räkna på hur mycket finns det kvar, kommer du klara det här.
Och när kan det då vara klokt att låna, och när ska man inte låna eller ta lån?
Lån som gynnar en typ av investering, eller som har ett bestående värde, eller som kanske till och med kan öka i värde, är ju oftast det som är mer lönsamt att låna till. Att köpa någonting som tappar i värde snabbt, eller någonting som du konsumerar eller liknande, där kanske man bör tänka en extra gång innan man tar ett lån.
Vi var inne tidigare på att det finns många olika typer av lån. Det klassiska vi kanske tänker på är just det här bolånet. Men man kan ju också hamna i skuld för att man shoppar mycket och köper på avbetalning. Och det är ju också en ganska stor utmaning i dagens samhälle att många tonåringar gör det. Jag tänker, Malin, du som är föräldrautbildare, hur ska man få tonåringar att förstå allvaret kring det här med skuldsättning?
Vi behöver tidigt prata med dem om att det är väldigt frestande med alla de här annonserna. Handla nu, betala sen. Och påminna våra barn om att du kan inte handla för pengar du inte har. Utan du måste först tjäna ihop till det du önskar dig. Och sen behöver man också titta på sig själv. Om jag inte vill att mina barn ska börja handla på kredit, då kan jag inte göra det själv.
Och finns det något bra sätt att kanske komma igång med det här samtalet?
Ja, jag tänker att man kan berätta om sina egna pengamisstag som man har gjort tidigare, kanske i samma ålder. Och berätta vad man har lärt sig av det, vad det fick för konsekvenser. men också skapa en sån atmosfär hemma där det är tillåtet att göra fel och begå misstag. Göra av med för mycket pengar. Om man berättar om sina egna misstag så vågar barnen komma till en när de har handlat upp hela månadspengen. Och säga att det här hände eller jag köpte någonting som jag faktiskt inte har råd att betala för. Så har man den höjden hemma att man vågar lyfta svåra saker så vågar barnen komma till oss när det blir fel. Och då kan vi, det är först då vi kan hjälpa dem och rätta till det. Och det är lätt att känna som förälder, jag ska minsann straffa dig för att du gjorde fel. Då behöver vi tänka på att vi ska lära dem att göra rätt istället i framtiden.
Och Emily, om man då ska försöka att ens barn ska förstå vad det kostar att låna pengar, kan du gå in lite på förståelsen för det här med vad ränta är?
Ja, och räntan varierar ju beroende på vilket typ av lån du tar. Ett bolån som är för någonting som generellt sett ofta ökar i värde, det är ju något vi som bank tycker känns ganska tryggt att låna ut till. Kontra om du ska köpa en ny soffa hemma som vi vet kommer tappa i värde snarare. Den känns ju lite mindre tryggt att låna ut för oss som bank. Så räntan som sätts på ett lån, alltså det du betalar för att faktiskt få ha lånet, den varierar ju som sagt beroende på vilket typ av lån du tar. Det är ju Riksbanken som styr det ränteläge vi har i samhället. Så har vi en hög styrränta så blir det ju också dyrare med bolån och andra lån att ta just då. Det känner vi väl alla till från den senaste perioden när vi levde väldigt länge under en minusränta och sen så stack räntan ganska högt.
Jag tänker det finns ju också, man pratar om nominell ränta och också effektiv ränta. Kan du bara kort reda ut, vad är nominell ränta och effektiv ränta?
Ja, och det här är två saker som är väldigt viktiga att hålla koll på. Nominell ränta, det är liksom den kostnaden du har för lånet. Men då tar man inte hänsyn till de administrativa avgifterna, sådana här typ av uppläggningsavgift eller liknande. Det är inte med i den här beräkningen. Tittar man istället på den effektiva räntan, då är det vad du totalt sett faktiskt betalar för det här lånet. Och vi tog upp ett exempel om det här på den här filmade utbildningen också som finns att titta på. Där vi visar på att i ett exempel så handlar den här personen möbler för 5 000 kronor. Räntan är 0%.
Den nominella räntan alltså.
Precis, den nominella räntan på lånet är 0%. Det låter ju fint och jättebra där. Men sen kommer vi till nästa del då. Det här är ett upplägg på 60 dagar man har på sig att betala, alltså 2 månader. Då är det en uppläggningsavgift på 350 kronor. Och sen är det också en fakturavgift på 50 kronor. Och i och med att det då är 2 månader så betalar man ju 100 kronor i fakturaavgift enbart. Då. Så det är ju totalt 450 kronor i övriga kostnader relaterade till den här 5 000 kronorna. Det innebär ju då att du får istället en, som vi sa, nominella räntan i det här fallet ligger på 0%. Den effektiva räntan, den ligger istället på 103%. Så titta alltid på den effektiva räntan. Det är den som är viktig för dig att hålla koll på.
Om man vill ha då, vad ska jag säga, några tips eller som en lista att förhålla sig till när man ska prata med sitt barn, kan du dela med dig av din checklista man kan ta innan man lånar?
Ja, vi har ju gjort en checklista över några frågor man bör ställa sig själv innan man tar ett lån. Och första delen är, måste jag låna? Det är ju jätteviktigt att börja fundera på, är det här ens ett lån jag behöver ta? Nummer 2, kan jag vänta med det här inköpet eller det här jag vill spendera pengarna på och spara ihop till det istället för att slippa kunna ta lånet? Kommer det jag lånar att öka i värde? Hur ser amorteringsplanen ut? Hur ska jag alltså betala tillbaka på det här lånet? När kommer jag ha löst lånet och hur mycket kommer jag betala i månaden? Vem är det du lånar av? Är det en seriös aktör eller hur ser det ut? Vart har du tagit lånet ifrån? Så att kolla på så här, är det här rätt lån för dig och är det rätt långivare faktiskt som ger dig lånet? Vad kommer lånet att kosta mig inklusive avgifterna och räntebetalningarna? Alltså på den här effektiva räntan som vi pratar om, att vi in och titta på den. Och inga räntor är ju någonsin skrivna i sten, så du ska jämföra. Jämför med olika kreditgivare och se vad du faktiskt kan få för ränta.
Jag tänker, nästa fråga vill jag ställa till er båda med lite olika perspektiv. Det här med att man vill skapa en förståelse kring konsekvenserna som kan bli då om man lånar för mycket eller tar för stora krediter. Jag tänker mer på de här faktiska sakerna men också hur det kan påverka livet om man får för mycket skulder. Så ni får gärna besvara det här utifrån era olika perspektiv, Malin och Emily. Du kanske vill börja, Malin?
Jag tänker att man som förälder bör ha i åtanke att den här förmågan att förstå konsekvenserna av sitt agerande, den är inte fullt utvecklad förrän rätt så sent i livet, när vi är 25-30 år. Det bör vi hela tiden ha med oss när vi pratar med våra tonåringar. Och påminna dem igen och igen om att tänka långsiktigt. Och också att tydliggöra att olika val får olika konsekvenser. Gör du det där så får du den här konsekvensen. Men du kan också välja det här och få en helt annan konsekvens.
Och Emelie, vad tänker du på? Kanske man använder ett kreditkort eller om man har köpt för mycket på avbetalning. Vad blir de ekonomiska konsekvenserna rent praktiskt?
Ja, men det är ju precis som Malin var inne på tidigare. Det är ju lockande att konsumera nu istället för att konsumera senare. När man enkelt kan ta något på avbetalning eller bara ta det på kreditkortet. Att köpa någonting för pengar du inte redan har. Det är ganska lätt att göra i dagens samhälle. Så det är klart att det lockar. Men att alltid tänka på att har jag råd med det jag köper innan man faktiskt spenderar pengarna på det. Och är det så att du använder ett kreditkort eller liknande. Väldigt många kreditkort har ju många andra fina förmåner som gör det gynnsamt att faktiskt nyttja dem också. Men kolla på, betala den här krediten innan tiden har löpt ut. För gör du inte det, många kreditkort har ju möjlighet till att skjuta upp en avbetalning eller liknande. Och även andra krediter, att du kan skjuta den här betalningen framåt. Vilket också lätt kan kännas lockande. Men att tänka på det, att den effektiva räntan när man skjuter upp det, den blir väldigt hög. Ofta så sticker den upp mot en liksom 20-30% i det här fallet, och då slutar det med att du istället bara betalar ränta och inte betalar av det faktiska beloppet utav det du har konsumerat.
Mm. Och jag tänker på, kanske särskilt när vi tittar på bolån, så kan man ju som förälder vara medlåntagare som ett sätt då att stå som i säkerhet för det här lånet för sin tonåring. Malin, vad tycker du man ska tänka på där? Kan man som förälder våga säga nej? Och hur ska man göra för att säkra att tonåringen hanterar pengar sunt?
Jag tänker att man ska vara medveten om att man har ingen skyldighet att vara medlåntagare. Vår skyldighet är att se till att våra barn har en bostad fram tills dess att de är myndiga. Om man har möjlighet och vill vara medlåntagare med sitt barn, så tycker jag att man noga ska prata igenom med sitt barn vad det är som gäller, vad det är för villkor, att det är en tillfällig lösning. Men också vara medveten om vilka begränsningar det innebär för mig själv. Dels att jag kanske inte kan renovera min lägenhet under tiden eller köpa en sommarstuga. Dels att jag också bör kunna erbjuda alla mina barn samma möjlighet om jag har flera barn.
Så det är viktigt att prata om det och verkligen gå igenom konsekvenserna. Tack alla ni som har lyssnat på den här sändningen om att lära sitt tonårsbarn att förstå allt om lån. Och de här poddarna finns i flera format. Vi har ett avsnitt också om boende och boendeekonomin och också ett avsnitt om sparande och investeringar. Och vill ni se de här kurserna digitalt så finns de också på seb.se. Tack för att ni har lyssnat.